Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 40. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Sveriges överbefälhavare Mikael Budén om varför det är viktigt att fler kvinnor söker sig till Försvarsmakten. Idag är cirka 17% av de som arbetar dagligdags i Försvarsmakten kvinnor. En allt för låg siffra tycker även myndigheten själv. Och det var så sent som hösten 1989 som riksdagen fattade beslut om att kvinnor ska få tillträde till samtliga militära befattningar. Och i samband med att värnplikten lades vilande 2010 så ändrades ju totalförsvarsplikten till att gälla både kvinnor och män. Vilket då gjorde att när värnplikten återaktiverades från i år 2018 så kallas både män och kvinnor till mönstring. Och är det kanske nyckeln till att fler kvinnor ser Försvarsmakten som en möjlighet när de ska välja arbetsgivare? Ja, häng med så får du höra hur ÖB ser på saken. Mikael, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan inte du bara börja med att berätta, vem är du?
Ja, men jag heter Mikael Budén. Jag jobbar som Sveriges överbefälhavare och har gjort det sedan hösten 2015.
Och vad var det som gjorde att du klev in i Försvarsmakten och blev kvar?
Ja, men det får man väl då säga tack vare värnplikten. Det var ju så självklart och naturligt att jag som ung man på den tiden skulle göra min värnplikt. Och det gjorde jag och så här i efterhand kan jag säga det tog mig med storm. Jag hade inte gjort särskilt mycket innan. Jag kom in i en miljö med andra unga män var det ju faktiskt bara där. Men de hade gjort andra saker. De hade rest, de hade varit utbytesstudenter, de kom från alla delar av landet och den miljön och de människor jag träffade, de kom att betyda mycket för mig. Och sen fick jag ett tips från min plutonchef som sa att du ska nog fundera på att söka till officershögskolan. Mm. Och på den vägen är det.
Ja. Och vad känner du att du har fått med dig och vad är det som gör att du stannar kvar?
Jag har väl fått med mig, professionellt har jag ju fått med mig allt. Min familj, den har jag ju fått på annat håll så att säga. Men jag är ju hårt präglad av mitt yrkesval och allting från att tidigt förstå att man är en del av någonting större, att få ta ansvar tidigt, inte bara för sig själv utan för andra, att vara följsam, att vara lojal när det krävs, men också att stå där och ta ansvaret för andra och fatta beslut som andra har att följa. Så hela det här är ju någonting som jag har fått med mig. Jag har fått resa, jag har fått jobba utomlands, jag har haft min familj med mig utomlands, jag har varit i insatsområden, jag har jobbat i skarp verksamhet där hemma, jag har fått vara chef på egentligen alla nivåer. Jag har väldigt mycket att tacka det här jobbet för.
Det vi ska prata om idag är ju mycket alltså kvinnor i Försvarsmakten. Det är ju tyvärr än så länge har alldeles för få, vilket du har varit väldigt tydlig med. Och nu har vi ju värnplikten igen, som ju är könsneutral, väldigt roligt.
Absolut.
Så hur tänker du kring det här? Alltså varför är det viktigt att kvinnor, att fler kvinnor kommer in i Försvarsmakten?
Ja, men det finns ju några väldigt tydliga saker. Jag vill först säga så här. Det här är ingen rättvisefråga. Det här är en operativ fråga. Det här är en fråga och ett område som skulle göra Försvarsmakten bättre som organisation. Mm. Det kan inte vara så att en organisation som vår inte attraherar halva rekryteringsunderlaget, det vill säga kvinnorna. Och vi behöver ju de bästa. Eller om man vill använda uttrycket, de som är bäst lämpade för det här jobbet. Mm. Och det är både kvinnor och män. Och hittills så har vi då inte lyckats så bra som vi skulle behöva göra. Det vill säga, det är för få kvinnor in. Mm. Vi öppnade upp de här yrkena i början på 80-talet. Mm. Med ambitioner att nå längre. Men vi har inte kommit dit. Vi har gjort jobb, vi har vidtagit åtgärder, vi har försökt. Men det är uppenbart att det handlar om både attraktion. Det handlar om att övertyga dem att stanna. Det vill säga behålla begreppet och att utveckla dem hela vägen. Mm. Det vill säga övertyga kvinnorna att stanna i det militära yrket och ta de här chefsbefattningarna. Men vi ska dit. Jag är helt övertygad om att det här går. Den könsneutrala plikten kommer att hjälpa oss för att nu är det ju fler som kommer att behöva sätta sig in i vad det här är. Man kommer att förstå att det finns en framtid och ett yrke här, oavsett om man väljer att gå i uniform eller vara civil, om man jobbar heltid eller deltid, om man är jurist eller om man är ekonom eller om man då vill bli officer. Så fler kommer att förstå det här.
Är det några specifika saker som du ser att Försvarsmakten behöver jobba med just för att attrahera fler kvinnor och få dem att stanna?
Ja, men vi har vidtagit ett antal åtgärder över tiden, och det är väl uppenbart så att vi har ju inte lyckats fullt ut. Det är frågor och ärenden som vi jobbar med kontinuerligt, och vi fortsätter med det. Och framförallt så ska vi ju lyssna på de som har erfarenheter. Mm. Vi ska lyssna på de som väljer att stanna. Vad var det som gjorde att man stannade? Vi ska lyssna på de som lämnar oss och vara väldigt noggranna i de samtalen och försöka förstå vad hade krävts, eller vad är det som har saknats? Vad hade vi behövt göra? Så att, nej, men det är en rad åtgärder. Och vi jobbar med det. Det är det jag kan säga. Det här är ingenting där vi vilar på hanen, utan det är full fart framåt.
Rekryteringsmyndigheten rapporterade ju att utav de som kallades in till mönstring så var det ju 25% kvinnor, vilket är ju en väldigt bra siffra. Och de senaste siffrorna jag hörde var att det låg på ungefär 16-17% kvinnor utav de som då har blivit uttagna. Mm. Nu är det ju nästa omgång då som ska kallas in här nu. Kan det vara så att ni kommer att använda rekryteringsmyndigheten som ett verktyg att ge dem uppdrag att få in fler kvinnor, eller hur ser den samarbetet ut?
Vi som myndighet kan inte ge uppdrag till TRM att på något sätt kvotera att det skulle vara fler kvinnor utav de som kommer in, men vi har en väldigt nära dialog med TRM, och det gör ju att vi ska vara noggranna nu i alla skeden från mönstringsförfarandet och framåt. Det vi tittar på, det har ju bland annat att göra med de krav som är satta, det vi vet att vi har tidigare tittat på, det ser vi självklart över. Och är det inte kraven i sig, så är det ju också att ha en utbildning sen som gör att man verkligen klarar av det, att vi inte tappar de som kommer in. Det är ju nästa steg, så att det är uppbyggnadsskede, oavsett om det är fysiskt eller om det är teoretisk utbildning, vad vet jag. Men hela vägen, det som ankommer på oss, det ska vi göra. Vi behöver vara noggrannare i varje skede. Mm. Jag tror att en sak i hela den här frågan just nu, oavsett om man kopplar det till kvinnor, men plikten nu, den könsneutrala plikten. Den absolut viktigaste ingrediensen, det är utbildningen, innehållet i den grundläggande utbildningen som ska vara det bästa som har träffat den här unga kvinnan eller unga mannen när man kommer in. För det kommer i sig att generera ord om det här och det positiva ryktet som gör att vi vill komma in också, vi vill pröva det här. Så jag tror att omhändertagandet av våra duktiga medarbetare, där det inte får råda några tvivel om vad vi står för och vad det här är, det kommer att vara avgörande. Mm.
Och i höstas då så slog ju MeToo-kampanjen Sverige med fullständig storm, eller hur man ska uttrycka det. Och i november så skrev ju även då kvinnor som är eller har varit aktiva i Försvarsmakten under sitt upprop. Vad tänkte du när du såg och läste det?
Det är ju så här att för mig var det här en bekräftelse på delar av det som jag redan visste. Vi hade under en period här igen börjat jobba med de här frågorna på förekommen anledning. Hösten 2016 så fick vi en medarbetarundersökning, eller resultatet av det vi kallar för FN Vind. 691 medarbetare hade kryssat i en ruta där det stod att jag har blivit utsatt för kränkande särbehandling under de senaste 12 månaderna. Jag förstod inte vad det här var. Började ställa frågor, vi började diskutera. Jag fick mer information om att det var saker som inte hängde ihop. Och det fanns ganska många exempel på det som ligger inom MeToo-rörelsen. Kulminerade i ett e-mail som jag fick personligen i mars 2017 från en ung kvinna, militärt anställd i Försvarsmakten, som målade upp en mörk bild från sin egen situation, från förbandets situation, men också i Försvarsmakten övrigt. Och det gjorde att jag tillsammans med produktionschefen kallade till ett möte i maj i fjol tillsammans med kvinnliga representanter från alla organisationsenheter. Det var någon som inte kunde komma. Där blev den här bilden ännu tydligare. Den blev ännu mörkare. Det var ännu fler exempel på det som jag då hade fått till mig på annat sätt. Och det gjorde att vi hade redan dragit igång arbeten tillsammans med nätverken, de kvinnliga nätverken i Försvarsmakten. Så när MeToo-kampanjen då rullade upp här under hösten förra året, för mig var det egentligen bara en bekräftelse på att kvinnorna i min organisation gick till ett upprop, för det finns skäl till det. Jag var snarare förvånad att man inte gjorde det tidigare, utan att det tog kanske någon vecka längre än vad det kanske hade behövt göra. Det som jag är tacksam för, det blev inte vi och dem, det vill säga uppropet relativt ledningen i Försvarsmakten. Vi är helt överens vad vi behöver göra. Vi har vidtagit ett antal åtgärder där vi ställer krav på förbandscheferna i termer av vad har ni vidtagit för några åtgärder? Hur ser er plan ut? Vi öppnade också upp här under hösten en telefonlina där den som vill berätta sin eller någon annans historia ska kunna göra det om man då känner sig obekväm att gå till sin närmaste chef, vilket är normalt. Mm. Men vi har förstått att så är det inte överallt.
Mm.
Så här, det här är ett område där jag inte kommer att ge mig. Det är nolltolerans. Ingen ska behöva gå omkring i den här organisationen och känna av att bli kränkt, diskriminerad eller hanterad på ett sätt som inte är okej. Vi ska leva vår värdegrund och vi ska ta vår utgångspunkt i vårt uppdrag. Här kommer jag inte att ge mig.
Så vad är några saker som har hänt efter? Du sa att ni har ju redan börjat arbetet innan. Är det någonting ytterligare som har skärpts efter uppropet eller fortsätter ni som plan?
Men det som har skärpts, det är uppmärksamheten kring den här frågan. Den har återigen aktualiserats och nu på ett sätt som ingen kan ducka ifrån, om jag ska uttrycka mig på det sättet. Det gör också att det hjälper oss att få fokus på frågan, och nu gäller det att inte släppa greppet, att det här blir en helt naturlig del i vardaglig verksamhet, i vardaglig relation. Alltså, vi kan inte ha personer i vår organisation som beter sig illa mot någon annan.
Mm.
När vi i en extrem situation ska stå stadigt i en värdegrund och fatta de svåraste av beslut, där det kanske är mitt liv eller någon annans liv som står på spel. Det tror jag vi kommer att kunna dra nytta av i det här. Och det kommer jag att dra mitt strå till stacken. Jag kommer att ställa krav här.
Så vad blir nästa steg?
Nästa steg, det är, de stegen är redan igång. Igen, det här är ju någonting som måste ske ute där verksamheten genomförs. Det spelar ju ingen roll om jag går omkring och är övertygad om att vi behöver göra saker, utan nu måste det tränga ner i systemet genom våra duktiga chefer. Men det är inte bara en chefsfråga. Det här är en fråga för alla som har sin dagliga gärning eller sin gärning på deltid i Försvarsmakten. Alla måste förstå det här, acceptera det och respektera det. Och vad det handlar om egentligen, det är väl att vi förstår när det händer. Det märker jag på mig själv. Jag har nog inte alltid haft rätt sensor i ett mötesrum eller i ett sammanhang och förstå att det är någon som tar illa upp. Det är en sak att bli medveten om och försöka förstå. Och när man väl märker det, oavsett om man är chef eller medarbetare, oavsett om man är man eller kvinna, så måste man reagera. Det måste komma en reaktion.
Mm.
Det här är inte okej.
Mm.
Och det ska inte behöva gå så långt så att det direkt ska vara en anmälan till en personalansvarsnämnd, utan det är ju i situationen man måste markera. Så det är ett lärande, det är ett kontinuerligt arbete. Värdegrundsbaserade frågor, oavsett om det är de här eller om det handlar om det finaste vi har i demokratin, det är ingenting vi kan ta för givet. Det gäller att jobba med frågorna kontinuerligt och inte släppa greppet.
Hur jobbar du med din egen ledningsgrupp med de frågorna?
Vi har ju också blivit medvetna på ett tydligare sätt än tidigare. Vi diskuterar det egentligen. Det kommer upp i någon form vid varje ledningsgrupp, skulle jag vilja säga. Oavsett om det är ett exempel från vår egen verksamhet, om det är någonting som någon vill lyfta. Vi tar in det egentligen i alla typer av beslutsärenden. Så har vi genderperspektivet och de delarna. Så att det lever på ett annat sätt. Och de här frågorna finns där på ett helt annat sätt än tidigare. Och det är likadant där. Vi får inte släppa greppet om dem.
Har du mött någon motstånd, tänker jag, i det arbetet? Jag tänker, när Försvarsmakten var väldigt inriktad på internationell tjänst, där var ju genderperspektivet väldigt tydligt. Nu har vi tagit tillbaks och har mer fokus på Sverige. Och de frågorna är ju precis som du säger, precis lika aktuella här. Finns det något motstånd att jobba med det här hemma kontra utomlands?
Nej, jag tycker inte det finns något motstånd. Det jag själv kan reflektera över och tycka att det är lite konstigt kanske, det var att vad gäller gender och den typen av frågor och förståelsen för hur viktigt det är att ha, att vara jämställd och att ha, ha en mer jämställd organisation och gender i operationer. Det förstod vi när vi var utomlands i våra skarpa missioner där. Det borde ha varit den mest självklara sak här hemma i vardaglig verksamhet och i den skarpa verksamheten här hemma. Mm. Men det har vi ju fått jobbat in och idag, nej, jag ser inga motsatsförhållanden, utan igen, det handlar om att vara där hela tiden.
Mm.
Att inte släppa greppet, att inte ge upp, att hela tiden... Det ska komma in i verksamheten som den mest naturliga sak. Mm. Då har man lyckats.
Mm.
Jag tycker, är det någonting vi lyckades med för ett antal år sedan, då är det värdegrundsarbetet och den värdegrund vi står för och vad öra innebär och alla har ett förhållningssätt till det. Det är precis likadant i de här frågorna. Det ska finnas där. Alla ska ha en relation till de här frågorna och det ska vara helt naturligt.
Mm. Och nu i mars så gick ju beredskapsunderlaget ut till de som är födda 00, både då män och kvinnor.
Ja.
Och de ska ju då förhoppningsvis ha kryssat i, många där, att de vill göra värnplikten.
Mm.
Vad vill du skicka med till dem som nu förhoppningsvis då har kryssat jag vill?
Ja, men det jag vill tala om, det är att den här organisationen, Försvarsmakten, ett har ju det unika uppdraget att det är vi som ska försvara det här landet i en mycket svår situation. Men det vi dagligdags gör, det är ju att undvika att hamna där. Det är kanske det absolut viktigaste uppdraget vi har. Och vi har jobbet eller engagemanget för alla som är intresserade och motiverade. Och då är jag tillbaka igen till att man måste inte gå i uniform. Det går alldeles utmärkt att göra det. Det finns massor av intressanta och spännande jobb i uniform. Men man kan komma in som civil. Det är väldigt bra om man är kvinna. Och det går lika bra om man är man. Man kan jobba på heltid, ta ett engagemang på heltid. Man kan jobba på deltid. Och vi har jobbet. Och kanske den viktigaste delen för de ungdomar som är på väg in. I Försvarsmakten får man göra skillnad.
Mm.
Det betyder någonting det vi gör. Och det tror jag är kanske den viktigaste signalen till de här ungdomarna. För skillnaden är att vi ska se till att det är fred och stabilitet i den här delen av världen. Och vi ska hjälpa till med samma frågor långt borta när våra politiker bestämmer det. Mm.
Du, omvärldsläget har ju förändrats ganska drastiskt, eller åtminstone i allmänhetens ögon, tänker jag, genom att media har plockat upp och pratat mycket om det här.
Mm.
Vi hade den stora försvarsövningen Aurora i förra hösten, som ju fick, måste jag säga, väldigt positiv feedback till Försvarsmakten. Och äntligen någonstans fick ni visa upp er igen vad ni kan göra och vad ni faktiskt ska vara till för. Hur har det påverkat stämningen i organisationen?
Över tiden här, om jag börjar då. Jag börjar lite innan Aurora, för det blir på något sätt ett sånt tydligt exempel. Men över tiden med det försämrade omvärldsläget, med massa saker som händer omkring oss, men också det som händer då i vårt mer nära område. Jag tänker på den illegala annekteringen av Krim, fortsatta strider i östra Ukraina, ett Ryssland som agerar på ett sätt som står i strid med internationell rätt. Och de finns även i vårt direkta närområde. Fler länder engagerar sig och intresserar sig för vårt närområde i form av Östersjön, mer militär närvaro. Så allt det här på något sätt signalerar ju att det här är någonting som vi är en del av och som vi också måste då stötta. Så det har gjort att ur det perspektivet så har ju vårt uppdrag och vår myndighet blivit mer uppmärksammad. Vi är tydligt prioriterade från den politiska nivån. Vi uppfattar att det finns en samsyn, bred politisk samsyn politiskt. Och allt det här gör ju förstås att vi finns där på ett annat sätt. Det gör också att känslan internt i Försvarsmakten är att ja, men nu är vi där vi ska vara. Fler förstår att det här är viktigt. Jag gör skillnad. Jag är faktiskt här för att skydda det här landet. Vi har gjort en resa de senaste åren. Vi har det tydliga uppdraget att öka den militära operativa förmågan i alla delar. Vi går framåt. Det går riktigt bra. Vi har ju också haft en utmaning vad gäller förtroende. Ett externt förtroende för Försvarsmakten som har legat väldigt lågt. Fick en mycket glädjande rapport i förra veckan kring förtroendemätning som har gjorts redan sedan 97, tror jag den har pågått. Vi är nu den myndighet som tar största kliven framåt. Det är 47% av de tillfrågade säger att de har stort förtroende för Försvarsmakten. Det är mycket, mycket glädjande. Mm. Men vi är inte nöjda med det. För det behövs, för om vi ska kunna rekrytera längre fram, om vi ska klara av att genomföra vårt uppdrag, då behöver vi fortsätta den här resan. Mm. Tillbaks till förra året, Aurora. Första gången på över 20 år som vi får öva i den stora sammanhanget. Samtliga stridskrafter, internationella deltagare. Vi fick pröva ett värdlandsstöd. Vi fick jobba tillsammans med partners. Vi fick jobba mot dem så att vi fick en väldigt avancerad sparringpartner. Och vi blev synliga, precis som du sa. 80 000 människor som kommer till Gärdet en söndag i september. 5 000 ute på i Visby. Och det här för oss är ju, det är ett stort intresse. Men jag måste också säga att känslan för oss är ju ett direkt genuint stöd ifrån allmänheten, från svenska medborgarna. Det känns otroligt stort.
Du nämnde ju att det finns olika sätt att engagera sig i Försvarsmakten. Mm. Det som kanske står mig närmast är de frivilliga försvarsorganisationerna, men också hemvärnet. Där vi ju då också har en möjlighet att kliva in och vara engagerad några dygn eller några dagar om året. Mm. Hur ser du på samarbetet liksom i hela den försvarsfamiljen?
Det är ett samarbete som är grundläggande, och jag vill säga att det är helt avgörande. Om den anställda delen av Försvarsmakten ska klara av sitt uppdrag, så bygger det på att de som har tagit ett frivilligt engagemang är ute snabbt på plats och gör sitt jobb. För annars så kommer inte det här att fungera. Mm. Och jag skulle kunna nämna en rad olika organisationer, Lottorna, Hemvärnet med flera. Men om man börjar med Hemvärnet, så är det för mig är det en helt naturlig del utav den uniformsklädda delen av Försvarsmakten. De måste vara på plats. Det är de som snabbt är ute på de viktiga objekten för att vi då sen ska kunna komma ut på plats och hämta ut saker från ett förråd eller se till att kommunikationen fortfarande fungerar. Helt avgörande. För mig är ju frivilligverksamheten bland det finaste vi har i det här landet. För mig signalerar det försvarsviljan, och det är en direkt temperaturgivare var vi är någonstans. Mm. Och det ser riktigt, riktigt bra ut just nu. Jag får förmånen att komma ut och besöka de här verksamheterna, precis som min egen verksamhet, om jag säger så. Det bedrivs otroligt fina utbildningar, övningar där ute som jag blir både stolt och glad över att få se.
Härligt. Du, tack så jättemycket Mikael att vi fick ta lite tid utav din busy dag och prata lite med dig om de här frågorna, och så hoppas vi helt enkelt att du får många fina nya medarbetare framöver.
Tack, det behöver jag, och tack så mycket för att jag fick vara med.
Det gäller att jobba med frågorna kontinuerligt och inte släppa greppet, sa ÖB, och det håller jag med om. En så pass grundläggande fråga som hur vi ska bete oss mot varandra kräver att vi ständigt håller den aktuell och har den med oss i vardagen. Det är absolut en ledarskapsfråga, men också utifrån hur vi leder oss själva. Vad gör du när du hör något kränkande sägas om eller till din kollega, din vän, din partner? Det ligger på allas vårt ansvar att reagera i vardagen, och tyvärr finns det fortfarande allt för många tillfällen att öva på just det. Så ta nu nästa tillfälle att öva, oavsett om det är en kommentar in real life eller på nätet. Och länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 4 maj. Och då får du möta Mina Dennert, journalist och författare som 2016 startade Facebookgruppen Jag är här, i ett försök att stoppa näthatet och stärka människor i att reagera och stå upp när andra blir utsatta för hot och hat.
Från början så var vi så himla få. Så då höll vi på och taggade Jag är här för att vi skulle hitta varandra i kommentarsfälten. Så då var det så här, det var så mycket hat. När vi började för 2 år sedan. Det var ju som liksom hat. Hela GP, hela DN. Alltså all Aftonblad, vilken tråd du än gick in i. Det kunde handla om så här trädgårdsodling. Mm. Och det var så här ut med muslimerna. Så när vi gick in då i början så Så för att hitta varandra så skrev vi jag här förut. Och också för att slippa läsa allt hatet. Så här. Mm. För det var väldigt mycket, då handlade det väldigt mycket om att stoppa hatet.
Mm.
Inte så himla mycket kanske om diskussionen. Alltså att kunna få en vettig diskussion. För att det var liksom, det var så mycket hat så det var liksom bara troll liksom, mm. överallt.
Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att just du lyssnar. Hej så länge!